Hur ser ditt liv ut nu?
Jag bor i Oslo och det är där jag är nu, på mitt kontor på loftet. Och jag håller på med min femte bok, som jag kallar den vanskliga femte boken. Alltså den svåra femte boken. För alla böckerna är ju vanskliga, så det har varit den vanskliga andra boken, den vanskliga tredje boken, den vanskliga fjärde boken. Det heter faktiskt dokumenten på datamaskinen.
Arbetstitel.
Ja, alltså faktiskt så har jag titel allerede. Och den är vi är inte här för att ha det morsamt. Alltså vi är inte här för att ha roligt.
Det kanske är den naturliga konsekvensen av den boken som vi ska prata om idag, som på svenska har fått heta Nästa.
Ja. Inte sant?
Denna kropp, detta hjälplösa skal som vi sitter i och ser ut på världen genom. Kroppen är den bur vi lever i och någon gång emellanåt och utan att veta varför går vi fram och skakar gallret så att hela buren rister. Ja, norska författaren Nina Lykkes roman Nästa är en kallsup som blir ett skratt som fastnar i halsen. Läkarroman står det på den, men den kan också kallas skilsmässodrama, livskrishistoria eller samtidssatir. Eller förresten, det där med satir vet jag inte om Nina Lykke själv ställer upp på. Det ska jag kolla med henne, för Nina är dagens gäst här i Pocketpodden. Men det är inte bara norrmän som kan skriva svidande om skilsmässor. Det kan också svenska Annika Wall. Och hennes roman Jag borde sagt det först ska vi spana in lite senare. Avsnitt 98 är det här och jag heter Lisa Pärlund. Välkommen Nina Lykke.
Tusen tack.
Nästa med utropstecken står det på det här omslaget till din senaste bok. En läkarroman i undertiteln, och det kan vi återkomma till. För en läkare har vi ju i alla fall i huvudrollen här. Hon heter Elin, hon är strax över 50 och hennes liv har ställts på ända. För hennes man har just fått veta att hon har en älskare. Och det visste ju Elin knappt själv hur det gick till. Men nu ligger i alla fall korten på bordet. Och Elin har tagit sin tillflykt till jobbet, till mottagningsrummet på vårdcentralen där hon jobbar. Hon har helt enkelt flyttat in, vilket förstås inte är helt okomplicerat. Och den hon pratar mest med här, det är plastskelettet Tore som står i ett hörn där på rummet. Och sen förstås hennes patienter som kommer i en stridström, men de är ju mest intresserade av sig själva. Men Nina, just den här livskrisande, omprövande medelåldern med knakande äktenskap, otrohet, skilsmässa. Det är ju ämnen som du har skildrat tidigare i din förra bok, Nej och åter nej, som blev en stor succé också här i Sverige. Så hur kommer det sig att det här är den där lösa tanden som du inte kan sluta vicka på?
Alltså det vet jag faktiskt inte helt. Jag tänker att alltså det jag har sagt för det är att skilsmisse är det närmaste man kommer krig då i fredstid, ikke sant? Det är ju, eller alltså självklart är det många andra krigstillstander också, som sykdom och sånt ting och kriminalitet och sånt, men skilsmisse är på en måte, alltså det är där du kommer ner till grundfjället i dig själv då, i ett vanligt liv då.
Vad menar du med det? Grundfjället i dig själv?
Alltså där var det på en måte inte är någon väg vidare, alltså där var det inte är någon tröst, alltså det är inte någon sån plötsligt så faller det samman, inte sant? Eller plötsligt, det gör du inte plötsligt det. Det är ju något som har skett över lång tid ofta. Och så har jag spekulerat väldigt på denna friheten vi har och i hur stor grad vi förtjänar den. Det gör vi ju självklart inte hela tiden. Och så syns jag syns det är spännande med den problematiken, rätt och slett, för den får fram så mycket hos oss, den får fram livslögner. Alltså, du kan ju genom en hel skilsmisse upprätthålla livslögnerna också, om att detta är inte bra för mig, jag förtjänar något annat, ikke sant? Alla sådana ting som på en måte, ett sånt reklamespråk då, som har snekat sig in i oss, ikke sant? Och så fått oss till att så kanske ville vidare då, vi vill vidare, ikke sant? Vi är inte förnöjd med det vi har, och det sträcker sig över alla områden, tänker jag. Det har varit många av grundprinciperna. Men så är det ju så att jag är ju inte någon sån, alltså jag är ju inte en person som står över detta och ser ut över människorna. Jag ligger och sliter nede i dette her som alle andre. Jeg også skilt, ikke sant? Jeg, og så videre. Og da det jo masse folk rundt meg som også, så det mangler jo ikke på inspiration da.
Men så du tar tag i de här medelålderns, får vi väl ändå säga, stora livsfrågor. Ska det vara så här? Borde jag ändra på någonting? Du tar den i handen på vägen, men det är inte så att du har en lösning.
Nej.
Omedelbart. Men däremot undrar jag om du efter att ändå har jobbat så mycket med det här temat som författare, tycker du själv att du kommer någon vart i funderingarna kring hur livet ska levas?
Nej. Jo, alltså jag håller ju på var eneste dag och prøver att förbättra mig själv och prøver att inte gå i de samma fällorna.
Vad finns det för fällor tänker du?
Ja, alltså för exempel jag syns att självmedlidenhet kan vara en fälla, alltså förfänglighet, all dessa här som säkert är dödssynder i en eller annan religion och i vart fall säkert i kristendomen först och främst, ikke sant? Och med god grund. Tänker jag. Det är ju mycket sant i de där gamla skrifterna, ikke sant? Hvor man alltså vi har disse utfordringene, tänker jag, fordi att vi lever på många måter ett liv som vi inte är skapt för, ikke sant?
Kan du ge ett exempel vad du menar att vi inte är skapt för, att vi inte är gjorda för?
Vi är på en måte inte skapt för all den friheten vi har. Alltså vi kom bara ett väldigt väldigt vulgärt exempel, det är ju så komma till ICA då, som är en stor matbutik, och så är det 353 typer tandpasta. Alltså det är bara ett väldigt 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 banalt exempel, ikke sant? Så ska man stå och finna helt på egen hand, ska jag ha vita tänder, ska jag ha inte hull, men finns det en tandpasta som har allt då? Ikke sant? Och sån och sån håller vi på, ikke sant?
Ska det vara så mycket begärt?
Ja, och det är liksom vi är alene i disse valgene, vi är alene i på en måte i friheten då, och det är en förbannelse och en välsignelse.
Det har dina huvudpersoner haft gemensamt både i den här boken, nästa och i den förra Nej åter nej. Det är en längtan efter att något ska hända så att de slipper välja. Det ska komma in någon, något definitivt, en sjukdom, graviditet, någon ska dö. Någonting som gör att valet lyfts från deras egna axlar.
Ja, ja. Och jag är väldigt intresserad i dessa ortodoxa samfunden, i för exempel i Israel och New York, med dessa haredim, dessa hasidiska judarna som har extremt många regler. Det är helt absurd att se på det, alltså och se hur de lever. Men i de samfunden så är det ett extremt tätt samhåll som de betalar väldigt stor pris för och som vi på en måte har kanske gett avkall på, men också fått något till gengäld. Jag har ju inte funnit någon sån lösning på detta. Jag kunde aldrig leva i ett sånt samfund i 5 minuter en gång. Det är väldigt få av oss här ute i det fri då, som ville varit i stand till att leva i ett sånt samfund. Jag tror du måste vara född in i det. Och jag tror på många måter du måste vara född in i vår frihet också då, för att hvis disse människorna från de samfunden ska ut, och det gäller också fundamentalistiska islamiska samfund och fundamentalistiska kristna. Kommer de ut i vår frihet, så är de som såna fugler som inte har vingar. Alltså de grejer inte, de har inte lärt sig att själv lägga band på sig. De har lärt bara att allt kommer utifrån, allt press kommer utifrån. Du måste på något sätt vara ditt eget korsett då i vårt samfund, ikke sant? Och folk säger sån, ja, halvparten skiljer sig, men och det är fælt, och självklart är det fælt, men jag tänker alltså man kan snu på det att halvparten håller ju samman, ikke sant? Selv om det ikke er noe stigma ved å skille seg, selv om det ikke er enden på verden i det hele tatt, så holder de sammen, ikke sant? Så jeg tenker at det er et lyspunkt da.
Det er bra, du går rakt på kjernen, Lina, men jeg tenkte enda om vi skulle backa lite når du börjar skriva den her romanen nästa, og jeg tycker de har ganske mye släktskap. Tycker du selv det, at Nej åter nej og nästa er skrivna i samme stemning og i samme sentiment? Tycker du det?
Ja, det synes jeg. Ja.
Och hur skulle den känslan bäst beskrivas? Är det ilska?
Ja,
möjligen.
Ja, massa.
För det ligger ju och sjuder. Det sjuder hela tiden mellan raderna här i romanen.
Ja.
Vad är det du är så arg på?
Nej, alltså jag personligen är ju sint och inte sint dagen lång som alla, ikke sant? Jag har kanske lite starkare temperament än genomsnittet. Men då måste man ju också ha lite starkare självkontroll också då, for å liksom hele tiden liksom touch base, ikke sant? Touch base, hvilken situasjon jeg i nå? Har jeg rett til å bli sint? Har jeg landsgjennomsnittlig rett til å bli sint, ikke sant? Og det har man jo sjelden da. Så da gjelder det å ja, ta seg sammen. Men hva var spørsmålet ditt igjen, om jeg var sint?
Ja, og i så fall på vad?
Ja, nei, altså, hva er det? Det er jo masse å bli sint på hele tiden. Det er jo det er klart at det er masse, ikke sant? Vi lever i et fritt samfunn, der hvor individet er fritt, der folk oppfører seg dårlig hele tiden, men det gjør jo jeg også. Altså, når jeg går på gaten, så kan jeg irritere meg grønn over en eller annen som går og stirrer ned i sin mobil, ikke sant? Fordi de ser jo ikke noen som kommer mot dem og sånn. 5 minutter etter så er det jo jeg som går og stirrer ned i den mobilen, ikke sant? Så jeg er en annens irritasjonsmoment hele tiden, når vi lever såpass tett som vi gjør i byer og egentlig overalt. Altså, alle lever jo tett på andre i en eller annen forstand. Altså, det sinnet er jo et veldig bra brennstoff når man skal skrive. Og jeg tenker at kanskje jeg skriver for å prøve å gjøre noe med det sinnet da, og få det foredle det på en eller annen måte, at det blir noe man kan lese om og le av, fordi at, ikke sant, det er jo veldig mange som ler av bøkene mine, og jeg ler jo selv når jeg skal lese opp fra bøkene, så begynner jeg jo ofte å le, fordi...
Ja. Og på svenska ler man inte bara, på svenska skrattar man.
Ja, skratta.
Visst, nej, men så är det. Och många har ju, jag sa själv att jag tycker skrattet lite fastnar i halsen, att det finns en tragikomik.
Ja, absolut.
Men för då tänker jag så här, du sätter ljuset på hur vi beter oss och vi kan skratta åt det när vi är betraktare. Men kan man använda sig av den där komiken på något sätt när man också är den som står på scenen? Kan Elin här, läkaren vars liv håller på att falla samman och som beter sig ganska dråpligt då. Hon flyttar in på läkarmottagningen, hon ligger där och pratar med sitt skelett. Vi kan skratta åt henne och hennes patienter. Kan de någonsin skratta åt sig själva, tänker du? Kan vi liksom ta in det här i livet när vi lever det? Förstår du vad jag menar?
Ja. Jag hoppas ju verkligen det då. Jag ville aldrig överlevt hvis jag inte kunde skratta av mig själv. Alltså hvis jag inte kunde komma fram till humorn, för att, ikke sant, det är ofta ett tidsspørsmål för man kommer fram till en humoristisk vinkling. Jag kan ju sitta mitt uppe i ett raseri på tisdag 3:05 och onsdag morgon så kan jag läsa jag gråter av, alltså skratta så jag gråter av det samma som jag var rasen över igår. Och jag tänker att, ikke sant, vi är ju utleverat till alla dessa känslorna som människor och de ska hjälpa oss till att överleva, ikke sant? Men väldigt ofta så vänder de sig mot oss och det är i denna kampen som jag befinner mig då och som vi alla befinner oss, ikke sant? Pröva att hålla balansen.
Och sen är det nog första gången jag har öppnat en bok som kallas för läkarroman. Det står det till och med utskrivet på omslaget. Och vad är det för påhitt?
Alltså, det var lite humoristiskt från min sida, för att jag liker såna undertitler som kan vara lite humoristiska. Definitionen på en läkarroman måste ju vara att alla som är med i boken är läkare. Det är liksom min definition då. Så det är liksom lite sån haha, alltså. Ja.
Men du använde ju också det här läkarperspektivet som ett sätt att berätta om vår tid. För vad gav du det för möjligheter, skulle du säga?
Ja, alltså jag bestämde väldigt tidigt att hon skulle vara läge och att hon skulle vara allmänläge. Jag vet inte vad det heter på svensk.
Jo, det är
allmänläkare, ja.
Ja, allmänläkare eller husläkare. Hon sitter på en vårdcentral och tar emot alla slags patienter.
Ja. Och det var ju poängen också, för hon skulle på något sätt sitta på en slags sån på första linjen då, i första linjen, ikke sant? Och så ska, för att hade du specialister får dem ju allerede diagnostiserat mer eller mindre och silt fra, ikke sant? Jag har ju läger i familjen och jag skulle bli läge själv en gång också, så jag var väldigt sån upptatt av det yrket. Så jag tänkte att det var grunden, och så kom ju det där med det är ju genialt att ha en första linje läge som kan få alla dessa människor in, ikke sant? För då har du ju så mycket att jobba med, det är så mycket material där. De är ju så olika och hon i relation till dem, ikke sant? Där var det ju mycket som kunde ske och det gjorde ju.
Nu följer vi ju Elin här under en tid i hennes liv när hon börjar ifrågasätta det mesta och nyttan med det hon gör och framförallt tålamodet med alla dessa människor som kommer till henne och inte bara vill ha saker utan de kräver saker.
Ja. Elin har jo nådd et bristepunkt nå, i denne dagen vi møter henne. Men det vi bør huske på at hun har oppført seg ordentlig i 20 år når vi møter henne. Så dette den dagen hun rakner da, hvor det nok. Sånn at hun har jo ikke vært sånn hele tiden, da ville hun jo ikke overleve som lege. Så dette den dagen hvor det bare brister, ikke sant? Og det, jeg synes at det veldig spennende når man kommer til et punkt hvor det ikke går lenger. Det skrev jeg jo også om i den forrige boka. Og altså, det klart, vi har blitt mer kravstore. Jeg leste en undersøkelse om fastleger i Norge, som skrev fastleger som utbrente. Ikke fordi de hadde flere pasienter enn før, men fordi pasientene krevde mye mer. Hver pasient krevde mye mer deltakelse, empati, forståelse, vennlighet. Og jeg må jo si at leger for 40 år siden, jeg er jo 55, så jeg husker jo det veldig godt, de hadde en helt annen holdning, og jeg synes at det har gått veldig framover, bare så det jeg har sagt.
Ja, det var mer å holde mønstren i hand, og ja. Takk så mye, ja. Snälla doktor, ja. For han tok sin tid.
Ja, ikke sant? Og det gjelder jo lærere, leger, det gjelder alle øvrighetspersoner, har jo hadde mye mer respekt før, på godt og vondt, ikke sant? Og så kommer det nå, og det også på godt og vondt. Og så tenker jeg, jeg foretrekker selvfølgelig den tiden vi i nå, men samtidig så tenker jeg, det er veldig mange elementer her også. For eksempel dette med forventningen om omsorg kan jo skape mer sorg enn hvis du ikke har den forventningen. Hvis du kommer inn til en lege og har forventning om at han eller hun skal være veldig deltagende, veldig imøtekommende, kanskje litt over gjennomsnittet, og så er det ikke det, da føler du deg veldig mye mer misbrukt da, enn du ville følt deg for 30-40 år siden, ikke sant? Så tenker jeg, det er jo noe man kan kanskje ha litt oppmerksomhet rundt, fordi vi har lista er liksom lagt veldig høyt nå, skjønner du?
Absolut, men det är ju, jag tänker så här att inta den här kritiska hållningen som Elin gör, när hon börjar liksom patient efter patient som hon tycker klagar, men hon är ju också ganska hård mot sig själv. Hon inser ju ibland att hon är precis lika gnällig och krävande som sina patienter. Det var en formulering du skrev här. Elin säger så här att jag är så trött på att genomskåda mig själv. Om man gör det tillräckligt länge blir det till slut inget kvar. Alltså vi är ju ganska förtjusta också i att piska oss själva. Medelklassen, vi vet att vi är bortskämda, vi vet att vi är privilegierade och gnällspikar och vi erkänner det direkt.
Ja.
Men vad vill du att vi ska landa, eller vad landar Elin i den här, i detta liksom att man inte bara fastnar i en cirkel av att genomskåda
allting? Ja, men det är ju akkurat det. Alltså, det kan också vara en nytelse, för att du har en moralsk, du är moralsk överlägen, för du inser hur slem du inser hur egoistisk och sån du är, ikke sant? Och jag tänker att det är kännetecken på den skandinaviska medelklassen, eller kanske den nordeuropeiska medelklassen då, för går du till Brasil eller India eller helt andra samfund, så har du en väldigt stor medelklass där också, och de har ju inte det synet på sig själv i det hela tatt. Där har du en helt annan hållning till tjänerskap och till sin egen plats i världen och sånt, så det är nog något sån sär. Det är nog något speciellt med den nordeuropeiska medelklassen, tror jag, akkurat det där. Och jag tror att detta handlar också om lite förfänglighet, för att i Norge och helt säkert i Sverige också, men speciellt i Norge på grund av oljepengarna, så är vi väldigt glada i att hjälpa och ge uhjälp och skulle skapa fred mellan Israel och Palestina och sånt. Och det är ju fint, ikke sant? Det är ju något galt i det utgångspunktet, men man måste liksom undersöka lite varför gör man dessa tingene? Varför vill man göra det? Vad önskar man att uppnå och varför, ikke sant? Och det går ju helt ned på individplanet också, att alltså jag börjar bli lite lei av den där väldigt självkritiska hållningen i medelklassen. Alltså i Norge så er middelklasse blitt et skjellsord. Man peker på hverandre og skriker middelklasse, og nå er det i tillegg blitt hvit middelklasse. Og da tenker jeg, vi må stoppe opp litt og tenke, hvorfor er det så behagelig for oss å si disse ordene nå? Hvorfor, ikke sant? Og hvem er det vi peker på? Hvem er det vi, altså, jeg synes det er så mye interessant i samtiden. Vi tror vi har oversikt, men jeg synes ikke egentlig vi har det da. Jeg synes ikke vi har noe mer oversikt nå enn vi hadde for 50 år siden. Altså, vi har det på medisinplanet og på oppdagelser og vitenskap og sånn, så har vi kanskje kommet lenger, men på det intermenneskelige, da, altså det personlige planet, da, så vet jeg ikke, har vi egentlig det? Altså, vi setter oss til doms over de som levde for 100 år siden, ikke sant? Altså, vi er friere nå, vi har større sjanse for et lykkeligere liv, mener jeg. Men vi er jo ikke sikkert vi er så mye lykkeligere for det, ikke sant? Vi er ikke skapt for dette livet på en måte som vi lever nå. det synes jeg litt sånn trøstende å tenke på da, når man blir stresset og ikke sover og, og får psykiske problemer og, og folk tar liv av seg og alt det der, så er det liksom, ja, ja, det er, vi er faktisk ikke skapt for dette her, og vi er ikke her for å ha det morsomt, og det er jo, og det er jo et sitat fra Nei og åter nei, altså, vi er ikke her for å ha det morsomt, det er jo direkte sitat fra den boka, så...
Dina romaner innehåller ju en stor dos tragikomik, det har vi varit inne på. Men det brukar också slås fast att du skriver samhällssatir. Men så hörde jag någonstans att du inte riktigt håller med om det. Det skulle vara satir du skriver.
Alltså jag är ganska liberal. Folk kan kalla mig vad de vill egentligen. Alltså. Och det är ju en konsensus om att jag skriver satire, så jag böjer mig för det. Men det jag mente var att jag sätter mig ned och tänker, nu ska jag skriva satire. Och jag ser inte på mig själv som satiriker. Jag tänker att jag ska skriva det jag ser runt mig. Och det är ett uttryck som heter it's funny because it's true på engelsk, ikke sant? Det är ju den lättelselattern man får när man hör något som man ja, det stemmer, ikke sant? Og det er komikk i det da. Og så tenker jeg at det jeg skriver ses på som kanskje, for det satire ser jeg på som overdrivelse, og det jeg skriver er jo ikke overdrivelse, det er jo virkeligheten, det er bare at virkeligheten er jo ganske sprø, og vi er sprø, mener jeg da. Jeg mener jo at vi er sprø, at vi er ikke, selvfølgelig ikke sprø, altså de fleste av oss er jo ikke på, i remmer og på sinnssykehus og sånn, men, og vi oppfører oss overraskende bra, men vi er sprø, altså. Vi er rare, i hvert fall. Altså, konstige, tokige.
Men de her pasientene du skildrer, en gravid kvinne som vil ha sitt barn neste år i stedet, eftersom det ikke gikk at få pengene tilbake på jorden rundt resan. Det finnes en tjej som gråter hysterisk for at foreldrene vil åka til Nis i år igjen.
Ja.
Vi har en man som vil ha behandling for at han helt enkelt tycker at alle mennesker er outhærdelige. Dette er vel det du skruvet.
Det er fra virkeligheten, det. Her har jeg gjort research, og så har jeg fått vite hva kommer folk for, og hvordan så dagen din ut i dag, og hva vil du si er det vanlige folk kommer for, ikke sant? Og da skal vi også huske på at de pasientene som Elin rakner overfor, det er jo bare noen av pasientene, for det er jo i bisetninger i boka så står det at det kommer jo flere andre også, men de rakner hun ikke overfor, for det er jo gamle folk som hun har en forkjærlighet for, altså hun er svak for de gamle, ikke sant? For de er jo ofte resignerte, det er jo ofte sånn at de tenker, ja, ja, for de har så mange plager uansett, ikke sant? Så dem, altså de som legene blir veldig slitne av er jo disse 40-åringene, spesielt menn faktisk, som tror at de er 20. Og som blir sinte når ikke de kan løpe like fort og sånn, og da skal de ha undersøkelser og sånn, ikke sant?
Jeg tenkte på ytterligere en interessant gestaltning av menneskelig motsigelsefullhet som du gjør, nemlig hur ointresserade av lugn og harmoni vi er.
Yes.
Så även om vi tror at det er det som vi forsøker uppnå, så blir människor, så blir vi uttråkade og rastløse om vi skulle råka hamna der i lugnet. Og några som du skriver om som trivs väldigt mycket bättre i den pågående kampen, i bråken och missnöjet, det är ju Elins svärföräldrar.
Ja.
Kan du inte berätta lite om dem?
Ja, de är det ingen som har spurt mig om, så det är väldigt hyggligt att du spør om det. För de är jag egentligen väldigt upptatt av. De är en type, alltså jag ser ju alla dessa människorna runt mig hela tiden och jag ser dem inte minst i mig själv. Det är väldigt viktigt att få fram. Men hvis man kjenner etter når man er sint, ikke sant, så er det jo egentlig en ganske god følelse. Når man er irritert, der er det sånn, det er noe som skal ut, der. Og midt oppi det der, så er det jo en glede. Det er en nytelse av et eller annet slag. Og det er noen som fastner helt i dette her, sånn at det blir en sånn stil, da. Så et sånt varmt og hyggelig og behagelig sted som de bare liker å være. Ikke sant? Og det er jo veldig vanskelig å innse, fordi at det er jo et sånt altså security blanket, da. Vad heter det? Koseklut heter det på norsk. Jag vet inte vad det heter på svensk.
Ja, snuttefilt.
Ja, snuttefilt.
Eller,
Och svenska är väldigt morsomt. Och så, jag syns bara det är intressant att prova lösa upp i dessa tingene, ikke sant? Och så i den familjen så är det också jalousi mellan barna, ikke sant? Det är, alltså, detta är en helt vanlig kärnfamilj med nok kärlek och allt möjligt sånt. Alltså. Og nok penger og rettferdighet, alle gjør så godt de kan. Og likevel så lager vi bråk. Altså, vi lager bråk. Og det er et uttrykk på norsk som heter «man har ikke mer moro enn man lager selv». Og det betyr jo selvfølgelig «man har ikke mer roligt enn man selv».
Enn man gjør seg. Man har det ikke roligere enn man gjør seg.
Ja, det er et svensk uttrykk.
Ja, absolutt.
Ja, okay. Ja, men da vi på linje. Jeg synes det det veldig mange... Altså, det kan være kommentar til nesten alt som skjer, synes jeg. Altså veldig mye som skjer.
Men at vi inte själva kanske erkänner vad det är som roar oss.
Ja, ja.
Jag menar, det är ju ingen som säger att de tycker en bråk och gnabb är det roligaste de vet.
Men nej, nej.
Med tanke på hur mycket energi man lägger på det så måste det ju ge någonting tillbaka.
Ja, bara se på, ikke sant? Jag beskriver ju dessa människor i boka. Se på ögonen deras, de glöder och huden glöder och de har det egentligen väldigt bra. Alltså de är mitt uppe i något som de nyter.
Så länge de har något att klaga på.
Ja, ja, ja. Och
så har de det bra.
Inte bara klaga på, men liksom verkligen gasse på med den klagingen då, ikke sant? Jag känner mig igen i det. Alltså jag kan ju komma hem till mannen min och si och komma med en skicklig sång, men då tänker jag att då överdriver jag så mycket att vi ändrar upp med le bägge två då. Alltså skratta bägge två. För jag tänker att det är en plikt man har att hvis man ska klaga så måste man köra på och så måste man göra det morsamt. Inte sånt tungt liksom.
Nej.
Sån, ikke sant? Man måste liksom okej, överdriva då, ordentligt. Så att jag på en måte står fram som den gale, ikke sant? Det är ju den humorn som räddade mig i vart fall.
Det var ett par formuleringar till som jag gärna skulle vilja dela med mig av, för att centralt i den här historien kring Elin och hennes liv så är ju den här otrohetsaffären hon har hamnat i, det som ska leda till en skilsmässa. Och det kan hon ju se sig om och konstatera att hon är ju inte den enda som har hamnat i den situationen, att ett långt äktenskap håller på att haverera. Och då så skriver du så här att förr skulle jag ha flinat ihop med dem, så dumma och skamlösa sådana där affärer alltid verkar. Och så obalanserade och korkade de som deltar i dem alltid framstår. Ända tills man är inne i samma sak själv. Och det visar sig att man inte längre har det val man utifrån ser ut att ha. Långt där inne i mitten av allt det oanständiga och förbjudna finns det något som på ett eller annat sätt rättfärdigar det hela. Det vet jag nu. Men för alla andra, för de präktiga och nyktra och trogna, verkar det absurt, ömkligt och skrattretande. Och man skakar på huvudet.
Mm.
Så det här som finns långt där inne, som rättfärdigar det hela, som Elin börjar komma åt nu, vad skulle det kunna vara?
Nej, alltså jag tänkte ju på detta här. Jag tror det är Hjalmar Söderberg eller en eller annan svensk författare som har sagt där kärlek finns det något heligt. Jag vet inte om jag säger det riktigt nu, men det är det, ikke sant? Det är ju sån för alla. Det är väldigt lätt att fördöma dessa tingene. Självklart är det det. Det är ju ingen som vill havna i en sån situation eller bli bedratt, ikke sant? Det är ju något av det värsta som kan ske. Men helt till man upplever det själv. Och då det är ju mig. Detta är ju något annat. Akkurat som det är med döden, ikke sant? Det är det samma med döden och med kreft och allt dessa tragedierna, att ja, men ska jag dö? Ja, men jag känner att de andra ska det, men inte mig. Ikke sant? Detta är ju ett väldigt barnsligt tankemåte, men jag tror den ligger helt på botten av väldigt många av oss. Vi tror inte det gäller oss och vi tror inte att vi ska havna där. Vi tror inte att vi ska være så dumme eller ha så lite oversikt. Och när det nå sker, för exempel utroskap då, för döden kan man inte göra något med, men utroskap, så tänker man, ja, men detta är något speciellt. Detta är inte vanlig utroskap. Detta är ju jag och Arne, för detta är ju edelt, ikke sant? Det är ju väldigt väldigt morsomt. Alltså roligt att det är sån. För där är vi igen, ikke sant?
Men vad har du för tankar om kärleken då?
Oh.
Är det den där han handlar om, är den liksom den lysande stjärnan som faktiskt kan rättfärdiga det här, eller håller vi bara på med otålig svansföring, det där jagandet efter någonting annat? Ja,
det är omöjligt att svara på. Alltså det är helt omöjligt att svara på. Det vet du, inte sant? men jag tänker att det jag kan säga si då, det är att vi övervärderar vad kärleken kan tåla väldigt ofta, tror jag. Vi får ett förhåll och så tänker vi att här ska allt ha plats. Allt, det är plats till allt här. Men det är inte det alltså. Det är inte plats till absolut allt. Och där tror jag vi kanske går lite fel då. Att vi är inte barn, ikke sant? Vi är ju vuxna. i den relationen. Så men ellers så är det omöjligt att svara på det, för att det finns ju faktiskt många utrohetsaffärer som har lett till något bra och som har fått människor ut av förfärliga äktenskap eller väldigt dåliga äktenskap som har gjort dem vondt, ikke sant? Och så mönstret som har fastnat. Alltså det är en grund till att jag är för det fria liberala demokratiet då. Jag är för att vi ska ha det sån. Jag vill inte ned till de ortodoxa judarna i Israel eller till de fundamentalistiska kristna på Västlandet, ikke sant? Det är inte där. Jag tror inte det är någon lösning i det. Vi må ha den friheten. Men så vad sker då? Det är ju det som är morsomt.
Jag börjar med att säga att det är en lös tand som du återvänder till, och det brukar ju också göra lite ont när man är på den där lösa tanden. Ja. Finns det någonting i det här, i de här ämnena, som du själv tycker är svårt att skriva om?
Nej, jag syns egentligen inte det alltså. Alltså för mig så handlar det mer om själva skrivningen, oläggningen, avsnitten, att det är den i arbetet. Men alltså det är klart att det är vanskligt. Man vill ju gärna att det ska gå bra med folk. Man vill ju gärna att det ska gå bra med de i boken. Men alltså det blir ju inte så väldigt spännande då. Alltså jag menar ju att alla mina böcker har en happy ending. Ikke sant? Det är det många som är uenig med mig i, men jag menar det. Och jag syns att det är fint att man är uenig om det, för att det betyder att vi har, alltså jag menar att det är en sanning att de kommer till på en eller annan måte.
Till en bättre plats.
Ja, jag syns det.
Än där de börjar.
Ja, och det kan se styggare ut, alltså det kan se fult ut, men det är i verkligheten bra då.
Det lät som det här nu när du är igång med den svåra femte boken.
Ja.
Inte säker på att det är ett begrepp. Just den svåra femte boken. Många pratar om den svåra andra boken.
Ja.
Men i ditt fall är det den svåra femte boken. Och det kommer i så fall, hoppas jag, bli den tredje på svenska. Mm. Slår du en bro här? Det lät som att du tar det här temat vidare.
Ja, alltså nu är jag mitt uppe i skrivningen av denna boken. Så jag är lite försiktig med att säga vad och sånt. Men alltså, jag prövar att komma ut av detta skilsmissegrejne, men jag havnar i det. Alltså, det har nog med hvor bränner det, ikke sant? Och jag kan komma till redaktören min med historier om helt andra folk, och hon säger, ja men det är inte något här. Och så vi må, och så skriver jag om dessa skilsmissor och utroskap, och så börjar det att svinga, ikke sant? Så ja, det är något man inte helt bestämmer själv, tror jag. För att där var är det alltså, var är kraften än, ikke sant?
Och varför tror du att det är där det svänger för dig?
Jag vet inte. Alltså jag har ju upplevt skilsmisse själv. Det har jag ju. Jag blev ju skilt, men det var ju när jag var 34, och då trodde jag att jag var så gammal att jag snart skulle dö och sånt. Så jag har ju, jag vill ju säga, si, alltså jag har ju upplevt att sitta på bägge sidor av bordet när det gäller utroskap. Flannery O'Connor, som är en av mina favoriter, hon säger att du trenger inte ha upplevt mer än en helt vanlig barndom, så kan du skriva 100 böcker när du är 20. Ikke sant? Och det håller jag väldigt med om, att jag trenger inte så många stickor för att liksom för att kunna gå vidare då. Och det är ju så många skilsmässor runt omkring. Det är ju så många äldre män som får nya barn med ung kone. Det är en kliché, ikke sant? För det sker så ofta då. Så det är nog att ta då.
Nu påminner du mig, det var faktiskt en sak till jag tänkte på som jag ville fråga. Och det var, är detta att det visar sig en bit in i romanen att Elin, vår huvudperson, har haft en ganska speciell barndom och uppväxt. Först vet man ingenting om den, men sen så kommer det fram att hon har växt upp med sin ensamstående mamma, men att hon i mångt och mycket helt enkelt har fått klara sig helt själv från väldigt ung ålder. Mm. Något som hon i och för sig inte alls menar har varit ett trauma för henne. Visste du själv att du skulle ge henne den barndomen redan från början, eller hur kom den in i historien?
Den visste jag om helt från begynnelsen. Jag har alltid varit väldigt fascinerad av människor som går runt och ser helt normal ut och lever borgerliga liv med barn i räckehus och uppför sig ordentligt dag efter dag. Och så har de, väldigt många har väldigt dramatiska barndomar. Folk har ju vuxit upp med alkoholiska föräldrar, de har vuxit upp med för exempel blivit sexuellt missbrukt, de har vuxit upp med mobbing. Det är så mycket som folk har kommit sig igenom, och så har de kommit ut på andra sidan och så skapar de ett liv, och det. Och så är det andra som inte klarar, alltså hvor de upplever förhållsvis mycket mindre ting som går under. Och jag syns det är väldigt intressant hur olika vi är, hur vi är olika helt från begynnelsen. og kanskje tilfeldigheter, ikke sant? Hva det som har skjedd i de veldig avgjørende første årene, ikke sant? Hva det som har skjedd da? Det jo en tanke der også av at vår tids barn, som jeg skrev om i Nei og Atter Nei, som får veldig mye service, ikke sant? Kølar, foreldre og sånn, står i motsetning til disse barna i tredje verden som ofte må ta seg av mindre søsken og gå og hente vann og sånn. Men så ser du bilder av disse barna i tredje verden, og de ser jo veldig, de ser ut som de på en måte kjenner seg veldig nyttige da. De er veldig nødvendige, de er veldig, her er det bare å jobbe på, ikke sant? Og det, jeg er jo ikke for barnearbeid, ikke for lidelse, det er ikke det jeg mener. Men jeg synes det er et tankekors å se, de trengs disse barna, de er helt nødvendige, ikke sant? Mens disse barna våre, de trengs jo ikke. De er bare til pynt, for å si det veldig sånn groteskt, ikke sant?
Det er det som er Elins sätt att se på sin barndom också, att hon var, att hon behövdes.
Ja, ja, ja.
Är det den riktningen du vill föreläsa, att vi ska förstå Elin utifrån hennes barndom?
Ja, alltså jag tänker sån att man kommer till ett punkt och inte längre, och det skedde ju med Ingrid också i Nei og Atter Nei, att jag syns det är så spännande, alltså det hörs ju som ett väldigt positivt laddat ord då, men okej, dramatisk är det när ett människa kommer till medelåldern och får denna krisen som väldigt många får med sån är detta allt, barnen är stora, de trenger det inte längre, de är på väg mot nya jaktmarker. Det er veldig spennende, hva er det som skjer da? Ikke sant? Hva er det som skjer når det stilner da? Når det stilner rundt deg? Når det ikke koker lenger, ikke sant? Da kommer ofte disse traumene fra barndommen. Eller ikke traumer engang, men bare da skjønner du at nå er kreftene slutt. Nå klarer jeg ikke dette lenger. Selv om man har klart det uten problemer inntil forrige uke, så kommer det et eller annet sånt punkt, et sånt knekkpunkt da, hvor kanskje man oppdager at man er lesbisk, eller liksom at man egentlig har lyst til å bo i en bil, eller ja.
Det er der du er, på knekkpunktene, nollpunktene, brytpunktene i livet, når tilvåren er oppe for omforhandling og omprøvning.
Ja.
Av det her har det blivit två romaner på svenska hittills, Nei og Åter Nei, og den senaste Nästa, som båda finns som pocket. Och kanske vad det verkar återvänder du till din lösa tand även i den kommande romanen.
Antagligen.
Så lät det i alla fall. Men tusen tack för att jag fick prata med dig här idag. Nina Lycke.
Tusen tack för mig.
Ja, som jag sa i början, det finns fler som kan skriva om skilsmässa så det både svider och frustar. Annika Wall till exempel. Hennes senaste bok, Jag borde sagt det först, håller jag nu i handen. Det är en alldeles ny pocket. Och mitt emot mig har jag Maria Såte som är förläggare på Wahlström och Widstrand för både Nina Lycke och Annika Wall. Välkommen hit.
Tack.
Och att du jobbar med bägge dessa författare är kanske ingen slump, för visst har de ett visst litterärt släktskap?
Precis. Jo, men det finns ju så att säga en skilsmässa i båda böckerna. Men jag tänker att kanske det de har allra mest gemensamt är humorn och rappheten. Och det är bladvändare. Man bara forsar igenom båda de här böckerna, men att det också lämnar någonting kvar efteråt. Mm. Tankar.
Jag läser några rader i inledningen. Då står det så här: när jag kom hem från affären satt Christian på en stol i köket och ville skiljas. Det enda jag kunde tänka på var att jag borde sagt det först. Jag borde sagt det först, men nu blev det han som sa det. Jag kan ha skrattat. Förlåt. En skilsmässa är en allvarlig sak för alla inblandade. Det är en sån där händelse som får psykologer att kryssa i saker i formulär. Men jag trodde nog att vi skulle stå ut med varann lite till, eftersom vi stått ut med varann så här länge. Så börjar Jag borde sagt det först, som lite i likhet med Nina Lyckes stil tycker jag ändå, det här brutala, rakt på sak. Men vad är det för historia som Annika Wall berättar?
Jo, men som du säger, hon kommer hem, hon är väl strax över 40, och Christian som hon har varit tillsammans med eller gift med väldigt länge, och de har två söner som snart är i tonåren. Det går ett stråk, det här jag borde sagt det först, genom hela romanen, och det handlar ju egentligen inte om att hon älskar Christian jättemycket, utan att hon bara var beredd att försöka mer, så att säga. Men egentligen så tänker jag att den handlar om, han tycker hon har blivit tråkig. Har hon blivit tråkig? Vem är hon? Vem har hon blivit de här åren? Och vem ska hon vara, framförallt efteråt, så att säga. Så att det är ju väldigt mycket hennes sätt att komma till plats med vem hon har blivit som är väldigt, det låter ju så allvarligt nu, men hon gör ju det här med en jätteportion humor och värme och ja. Det här är ju verkligen så att just att det var en bok innan jag antog den här, så var vi tre stycken som läste den. Väldigt liksom olika läsare, litterärt, underhållning och så vidare, och också olika åldrar. Och vi var ju lika golvade av den här liksom blandningen av allvar och underhållning och rapphet och eftertänksamhet som Annika har. Att ha allt det här är inte helt vanligt.
Skulle du säga att det här är en bok som tvingar en att reflektera över ens eget liv?
Ja, men det tror jag nog. Jag tror att det finns också någonting. Det är någon, jo, men så här, ett citat på baksidan av pocketboken här som jag tycker också är väldigt bra. En bok att skratta, gråta eller yla medkännande åt, beroende på vilket stadium av livet eller äktenskapet man själv befinner sig i. Och det tror jag, eller som jag har uppfattat det på kritiker och andra som har läst den, att det finns ju någonting, ja, men den handlar om olika stadier i livet och att det finns någonting därifrån. Alltså igenkänningen är ju hög på många plan. Ja, men den känns väldigt samtida, samtidigt som den känns väldigt... Det är nog så här det är. Könsroller och annat.
Du lät lite uppgiven där.
Nej, vi har, Annika och jag har skrattat jättemycket åt just för att Fia i den här boken, hon är ju färdig med hus och att påta hemma, medan jag då köpte hus precis när vi jobbade med det här manuset.
Aj då.
Ja, vi är helt olika faser. Men igenkänningen är väldigt hög ändå.
Ja. Det är kanske bra att du har liksom...
Jag är förberedd på... Ja. Ja, ja.
Annika Wall är ju en känd skribent, inte minst för de som läser Borås tidning, för där är hon litteraturkritiker.
Ja.
Vad kan man annars berätta om henne?
Ja, men jag lärde känna Annika för jättelänge sedan, för att hon är också en av de första som hade en bokblogg. Och sen har vi träffats just i Borås vid Borås tidningsdebutantpris också. Hon sitter i juryn för det lilla priset där, eller är nog till och med ordförande, tror jag. Och startade också någonting som heter bokcirklar.se för många år sedan med bokcirklar på nätet, med biblioteken och så. Nu jobbar hon som kommunikatör på Göteborgs universitet och skriver... Ja, uppenbarligen då litteraturkritik och romaner och jag vet inte, men hennes dygn har fler timmar än mina. Hon har också ett band. Så att, jo, hon hinner.
Det uttrycker i många former, men detta är väl ändå hennes första roman?
Ja, det är det. Kan jag ju passa på att säga att det kommer en slags uppföljare som heter Mammor är också människor. Hon kan det här med titlar.
Ja, verkligen.
Den kommer i november. Men just nu är det ju den här man ska kasta sig över.
Jag borde sagt det först, Annika Wall, och sen då om man fattar tycke för denna författare så kommer det mer från den Wallska kranen. Så kan man väl säga?
Ja, så kan man säga, absolut.
Och då heter den Mammor är också människor, men det är en kommande titel. Tusen tack Maria Såte som
tack.
Är Annika Walls förläggare. Tack för idag. Nästa vecka har vi en ny fin gäst här i Pocketpodden. För det finns ju debutanter och sen finns Lydia Sandgren som fick Augustpriset för sin första roman Samlade verk. Den tjocka gula boken du ser överallt och som alla pratar om. Lydia Sandgren är min gäst här nästa fredag. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Tallroth. Hej då!
Du har lyssnat på Pocketpodden, en podd från Bonnierförlagen.